Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden där vi pratar Champions League, ekonomi, journalistik, populärkultur och annat. Jag heter Christian Dahlström och är en medelmåttig civilekonom och journalist, och med mig idag har jag Sveriges främsta expert på tysk fotboll, en underbar person som ni känner som Kevin Bader. Välkommen.
Dankeschön. Tack för de fina och värmande orden, men jag skulle inte kalla det medelmåttig. Det tycker jag att man ska stryka, enkelt sagt.
Du, vad har du haft för dig sen senast vi poddade?
Varit mycket vid sidan om jobbet. Det var mycket packande, ska flyttas härnäst, och sen har det väl också självfallet varit mycket fokus på fotbollen. Det är ju slutspurt i de stora ligorna, framförallt i Tyskland och Champions League och så. Så det är full fart, enkelt sagt. Så det är kul. Och du då?
Jo, jag har förstås varit bedrövad av kriget och begravd i min telefon av det skälet. Men i övrigt har jag arbetat mycket. Jag ska ner till Göteborg nästa vecka och föreläsa. Jag har intervjuat en PTSD-expert för en kunds räkning. Jag ska även för min egen räkning intervjua en väldigt respekterad psykiatriexpert i nästa vecka. En läkare och forskare som faktiskt har en liten fotbollskoppling. Han heter Joar Guterstam. Plockar du fotbollskopplingen?
Nej, inte riktigt. Nej. Men Guterstam, efternamnet, det ringer någonting, men jag kanske är helt ute och cyklar.
Nej, hans bror Olof Guterstam var målspottare i BP en gång i tiden.
Ah, okej. Okay. Kanske därifrån då.
Ja, precis. Han gjorde 2 landskamper, vet jag. Så att han var lite så här... Ja, man var rätt bra. Mm. Så inför den intervjun då har jag läst 2 böcker. Dels en outgiven bok av SVT-journalisten Johan Wiklén om svensk narkotikapolitik, som var väldigt intressant. Den var bra, och sen så har jag läst en rätt omtalad amerikansk bok om opioidepidemin i USA. Dope Sick av Beth Macy. Har du hört talas om den?
Nej, det har jag inte. Jag är tyvärr inte så inne i den världen. Nej. Men det här låter ju verkligen som 2 väldigt intressanta böcker.
Ja, men det får man verkligen säga. Och den här Dope Sick har även blivit en dramaserie på Disney Plus som heter Dope Sick därmed. Den kan jag verkligen rekommendera, utöver att boken då är fantastisk. Och förutom det så har jag arbetat rätt mycket med sociala medier-annonsering för en kund. Det här är ju lite liksom CL-podden kompatibelt, eftersom vi pratar om, om marknadsföring av fotbollsspelare och klubbar på sociala medier och sådär. Så vi har jobbat med det, lagt upp en marknadsplan för dem och även skapat annonskampanjer där tillsammans med ett team av... men Sveriges främsta experter på annonsering i sociala medier. Så det är, de är sjukgrymma, så man lär sig mycket där. Har du någon koll på hur mycket en följare kostar på de olika sociala medierplattformarna, Kevin?
Nej, det har jag faktiskt noll koll på.
Ja.
Får gärna berätta.
Ja, men visst. Kan du uppskatta värdet på dina egna sociala medierkanaler? Och det här varierar i sig rätt mycket per bransch och region och språk och sådär. Alltså en Facebook-följare från Indien kostar kanske en 10th eller något av en från Europa eller Nordamerika. Alltså man liksom utgår ju mycket från köpkraft och sådär. Så kanske 1 eller 2 kronor, något i den stilen. Medan en följare på Facebook i Europa kostar kanske i runda slängar 10-20 kronor.
Okay.
Instagram har lustigt nog ingen som liksom målsättning på annonseringen, vilket är ju märkligt då, eftersom Facebook eller Meta som de heter nu, de äger ju även Instagram sedan ett par år tillbaka, så det är lite svårare att uppskatta kostnaden eller värdet där, men kanske lite mer än en följare på Facebook, beroende på lite grann hur man går tillväga. På Twitter tror jag att vi betalar kanske mellan 6-8 kronor per följare, lite beroende på, så det är inte lika dyrt, vilket jag skulle tro beror på att det är lättare att skaffa följare manuellt där. Det är ju en mer organisk plattform. Instagram är faktiskt ganska svårt om man inte använder sig av olika tekniker där. Alltså, det är ju mycket influencers och sånt där som liksom till exempel lägger upp mycket om sin familj, och liksom, det är ganska mycket så här lättklädda bilder och sådana där saker som man som företagare, eller vissa företag kanske kan köra på det liksom, om man är i en viss bransch liksom, men kan man säga, mer seriösa företag kanske inte kan göra det. Alltså det finns ju, eller det finns ju massa knep där också såklart, men det är lite svårare eftersom deras algoritmer är lite annorlunda där. Allt det här beror ju såklart också på, alltså, om man har en smart budgivningsstrategi och sådär i de här annonserna, och målgruppsstrategi inte minst. Alltså, vissa betalar ju sjukt mycket på grund av att de saknar någonting som jag har. Vet du vad det är, Kevin?
Någonting du saknar?
Nej, som jag har, som de saknar.
Smartness.
Kompetens var det kompetens. Ordet jag tänkte. Ja, okej, det var dagens fönster mot medievärlden. Jag har som vanligt med mig en ekonomispaning eller två, men för att inte bli förutsägbar, Kevin, så tänkte jag att vi skulle börja med ett annat segment, nämligen att prata om lagen som är vidare till kvartsfinaler och vad vi tror om kvartsfinalerna. Benfica, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Chelsea, Real Madrid, Villarreal och Bayern München är lagen som är vidare. Det känner ni till förstås. Och först och främst har vi en tabell framför oss från Transfermarkt med de här åtta lagens truppstorlek, genomsnittsålder, truppvärde och genomsnittsvärde per spelare. När du ser den här, vad sticker ut för dig?
Det är ju främst marknadsvärdet på den klubben som har högst marknadsvärde kontra den klubben som har lägst marknadsvärde, och i det här fallet är det ju Manchester City på 977 miljoner euro ungefär, och Benfica längst ner på 266 miljoner euro. Och det är ju, det är inte kaffepengar precis.
Nej, precis, det är ju, det är ju, det är väldigt stor skillnad. Man kan se också truppstorleken. Där har Manchester City 22, medan de som har mest är Liverpool, Chelsea på 27. Det här är ju såklart lite grann också beroende på vilka ungdomsspelare och liksom, vilka av de här anmälda spelarna som kanske är överhuvudtaget är aktuella för spel. Det kommer vi kanske lite grann till senare.
Ja, och lite kul också att Bayern München är det laget som har lägst åldersgenomsnitt om man jämför här. Och det gläder mig. Ja, de tyska lagen tycker om att lyfta de yngre. Nu finns det ju många äldre spelare också i Bayern München, men när man tänker efter vilka som har stått ut de senaste åren och vilka som är verkligen nyckelspelare i Bayern, är det ju också många yngre, så att säga.
25,7 år i genomsnittsålder har de, och de som är äldst är Atletico Madrid, 28,3 år. Ja, om vi ska säga någonting kort om vart och ett av de här kvartsfinalparen då, och börja kanske med Benfica och Liverpool. Alltså det näst mest värdefulla laget Liverpool mot det rätt överlägset minst värdefulla laget som du var inne på. 266 miljoner mot Liverpools 889 miljoner. Så mer än tre gånger så dyr eller värdefull trupp för Liverpool, som dessutom är i fin, fin form. Jag skulle ju säga att Liverpool är största favoriten av alla. Alltså större än, det är framförallt Bayern München mot Villarreal som är, som kan konkurrera i den, i det avseendet. De har ju Unai Emery på bänken dessutom, som ju är en erkänd cup-tränare. Vad tror du om Liverpool mot Benfica, Kevin?
Ja, jag har väldigt svårt att se att Klopp släpper den här matchen, att man går på någon mina eller så. Det här ska man kunna ställa av ändå, om man ska ge all respekt till Benfica, att de har tagit sig så här långt och man visar på väldigt fin fotboll under hösten, tycker jag. Men det här ska Liverpool ta. En Salah, en Mané. Nu har de ju också fått lite nytt blod i truppen, och nej, det här ser väldigt lovande ut för Liverpools del.
Ja, det får man nog lova att säga. Jag tycker att vi går vidare med en gång. Nästa kvartsfinal är ju Manchester City mot Atletico Madrid. City-evenemang här står i 1,29 gånger pengarna, medan Atletico står i 4 gånger pengarna. Och jag tänker faktiskt tippa Atletico här, väl medveten då om att man kan se dum ut efteråt när man har sett Atletico åka ur med 0-8 i 2 matcher eller sådär. City-spelare är värda i genomsnitt 50% mer än Atleticos, vilket förstås visar på styrkeförhållandena här. Men jag tänkte ändå att jag skulle försöka övertyga dig lite grann här om, och jag tror inte att jag kommer få över dig på min sida, men vi testar.
Ja, lycka till!
Ja, först och främst så avslutar Atletico på hemmaplan, vilket jag ser som en ganska stor fördel, även om den här bortamålsregeln är borttagen nu. Jag tycker att Citys största frågetecken är det mentala, alltså inte som att de är svaga mentalt, men knappast det starkaste laget heller, skulle jag säga. Och alltså om de skulle ha ett halvdåligt resultat med sig till Wanda Metropolitano, så tror jag att Atletico har alla chanser att slå ut dem när Cholo Simeone pumpar igång publiken där. Även om Atletico inte är lika starka defensivt som de var en gång i tiden, så kommer de att grisa maximalt och försöka undvika att släppa in mål på Etihad. Det tror jag, även om det kanske inte blir lika defensivt som de hade varit för ett par år sedan. Och City gör ju många mål, men de har gått ner med ungefär 10% i målproduktion mot förra säsongen och den säsongen innan det. Så de gör inte lika mycket mål som de gjorde innan. Och formmässigt så har ju Atletico efter en riktigt svag period kring jul där de förlorade 4 matcher i rad i ligan för första gången på evigheter och sådär, så har de hittat formen nu med 5 raka segrar, medan City efter en helt grym säsong har börjat hacka lite grann, inte mycket men lite. City har dessutom det yberviktiga mötet med Liverpool mellan de här två mötena med Atletico, alltså det mötet i ligan då. Plus att de möter Liverpool i FA-cup-semin direkt efter returen, så de möter Liverpool 3 dagar innan returen och 3 dagar efter returen igen, med resor till Spanien då, däremellan.
Passande.
Ja, men exakt, och det här kommer ju ställa höga krav på deras trupp såklart, som på ett sätt är väldigt bred. Den är ju liksom överlägset mest värd, sådär som vi sa innan. Så avbytarna är ju i praktiken liksom lika bra som startelvan. Men samtidigt så har de faktiskt bara 20, ska man säga, ordinarie A-lagsspelare, även om de har 22 anmälda här som vi sa innan. Varav en är Mendy då, som inte kommer att få spela. Jag vet inte om han sitter på kåken fortfarande, men den här rättegången ska väl äga rum i juli, tror jag. Så egentligen är det väl bara 19 som är liksom seniora, ordinarie A-lagsspelare. Och då inklusive dessutom Fernandinho som fyller 37 här i maj. Ruben Dias är visserligen tillbaka i träning nu, men det är mindre än 2 veckor kvar till första mötet, så vi får se hur pass återhämtad han är då, ifall han får någon liksom följdskada eller sådär inför. Det är liksom verkligen inte säkert, även om det väl kanske lutar rätt starkt åt att han kommer spela, och han är ju viktig för dem. Är det här önsketänkande från min sida, eller tror du att Atletico har en större chans än i alla fall oddsen visar?
Jag tycker ju om dina argument, och sen när man väl, desto mer man tänker på det, desto mer blir man ändå lite lockad över att tänka att Atletico Madrid kan stå för en så kallad skräll i det här sammanhanget. För att det är ju ändå, som sagt, en Diego Simeone som har varit i Atletico Madrid i en oändlighet nu, känns det som, med tanke på dagens mått med hur länge tränare är i storklubbar. Och han får väl på något vis visa varför han är den bäst betalda tränaren i världen. Det kom ju ut siffror i veckan av L'Equipe.
Jag såg att du hade lagt upp det på Twitter. Det var väldigt intressant.
3,3 miljoner tjänar han, jämfört med just Pep i det här fallet, 1,97. Det är rätt så uppseendeväckande med tanke på att Premier League annars är alltid det landet som delar ut högst löneposter när det kommer till tränare. Överlag har
men 3,3,
de ju
det. Är, var det månadslön då eller?
Det var, nu ska vi se här så att jag ser
det måste, rätt. Det måste det nästan vara, det låter ju ganska
det,
lågt.
Det är ett månadslön om jag inte är helt bruttomånadslön. Om jag inte är helt ute och cyklar här precis.
Ja.
Och sen har man ju pepp på 1,97. Så det är inte små pengar han får heller. Men det är ändå nästan en dubblering.
Ja, nästan en dubblering.
Så det är ju rätt så fascinerande.
Mm,
men Atletico Madrid, Luis Suarez, Joao Felix, Griezmann, alltså det finns ju där, och City har ju stått för konstigare matcher vart man egentligen är stor favorit och ska vinna, så nej, fan. Fotbollshjärtat tycker jag att det skulle vara jävligt kul om Pep skulle misslyckas. Mm. Inte att emot honom, men just att ha en sån här skräll.
Mm.
Så nej, jag är inte helt främmande till en sån.
Jag tycker att det finns värde i betting, även om jag inte är bettare själv, så jag kanske jag är inte övertygad om att Atletico kommer gå vidare, men jag skulle ändå tycka ge dem en liten edge här, vilket kanske är naivt av mig, vem vet. Ja, men nästa kvartsfinal då går mellan Chelsea och Real Madrid, där man inleder på Stamford Bridge och avslutar på Bernabeu. Oddsmässigt här så är det så jämnt det kan bli, 1,98 på Real Madrid och 2 gånger pengarna på Chelsea avancemang. Real Madrid blev faktiskt utspelad i El Clasico, det var dock utan Benzema, och för mig som i och för sig inte följer Real Madrid liksom jättenoga, men när jag ser dem så tycker jag, och det här är ju ingen egen analys som jag har här, men att det är liksom det, alltså Benzemas skada är liksom lite grann kanske tungan på vågen här. Det känns som att alltså inte hela deras spelmodell står i fall med honom, men de har inga riktigt bra alternativ till honom på topp. Så det förändrar lite grann hur, och det här försöket med Modric som någon slags falsk nia gick ju åt skogen för Carlo Ancelotti så där, så att ja, men om han hinner tillbaka till första mötet så tror jag att de har en bra chans, men Chelsea känns nog som favoriter annars, eller vad tycker du?
Jag instämmer där fullständigt. Jag tycker, all respekt till Real Madrid, de gjorde bra mot PSG, men nu ska Real Madrid ta sig an ett lag som är mer kollektivt starkt än just PSG, som har sina spetskvaliteter. Att se ett Tuchel-Chelsea som ja, haft det lite trögt i vissa perioder den här säsongen, men överlag ändå är ett starkt lag, har flera spelare som kan göra det där lilla extra, samtidigt som man har en bra målvakt och överlag ett bra försvar, så jag säger också Chelsea i det här fallet.
Hur är det med Luka Jovic förresten? Är han kvar i Real Madrid eller?
Han är kvar i Real Madrid.
Jag fattar inte, för han, liksom, han gick ju dit för, var ju så 60 miljoner. Ja. Så när jag säger att de inte har något alternativ till Benzema så är det lite sanning med modifikation.
Men det ironiska var ju just det du är inne på där med Clasico, när Carlo Ancelotti spelar med de spelarna han spelade och sen tittar han på bänken. Och, alltså, han har ju Bale, han har Hazard, han har alltså, det är ju så här spelare som alltså att man inte ens spelar dem, och det har ju diskuterats en del. Alltså det är ju på något vis ett misslyckande från klubben och från tränare att man inte får igång de spelarna. För de går ju ändå paycheck, apropå just löner. Både Hazard och Bale tjänar tillsammans cirka 4 miljoner euro i månaden. Mm. Alltså det är ju det är mycket pengar.
Ja, det är
och det bara sitter där.
Mm. Ja, det är jäkligt konstigt. Jag har svårt att se att Bale skulle göra bort sig. Alltså, även om han hade väl någon liten skada, men han ska ju spela nu i Wales och sådär. Så
exakt.
Ja, märkligt. Och Luka Jovic, alltså, hur dålig kan han vara? Liksom? Lite märkligt av Ancelotti, som ju annars är en favorit här i alla fall. Du, sista kvarten går mellan Villarreal och Bayern München. Jag tror ju inte att Bayern är lika stora favoriter som Liverpool mot Benfica, som jag sa, men jag tror ju helt klart att de tar det här till slut. Vad tror du?
Ja, nu kommer Leon Goretzka tillbaka, Alphonso Davies är på väg tillbaka, Niklas Süle ses också vara redo för det här mötet. Och vanligtvis brukar ju Bayern vara den här oslagbara maskinen på hösten. De var ju i början av säsongen det. Sen har det blivit lite frågetecken, skade och annat. Så vem vet, nu kanske de hittar den här formtoppen vid skedet av säsongen som när de ska vara som bäst just i slutspel av Champions League. Så jag tycker nästan att från att ha varit så här väldigt ifrågasatta till att, ja, jag tycker fan, de har ett gyllene läge. De kommer ju förmodligen ställas mot Klopps Liverpool, och då blir det ett jävligt roligt möte mellan Nagelsmann och Klopp. Så vi får se.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, verkligen. Ja, det ska bli superkul. Du, jag tänkte att vi skulle titta på två ekonomiska detaljer. Det är dags för min ekonomispaningsdel här. Jag tänkte att vi börjar med Juventus som ju ofta dyker upp här. Och det beror delvis på att de handlas på börsen och att man får siffror därifrån och så vidare. De redovisade nyligen sitt halvårsresultat för första halvåret på räkenskapsåret. Alltså juli till december blir det väl. Det här tycker jag fick alldeles för lite uppmärksamhet. Det är ju liksom som en indikator på fotbollsekonomins hälsa i stort. Kanske framförallt i Italien då såklart. Man hade ju tänkt att det borde vända uppåt nu med liksom mer publik, mindre osäkerhet på annonsmarknaden och så vidare och så vidare. Och de har gjort av med Ronaldos lönepost och allt vad det är. Men de gick alltså 119 miljoner euro back på 6 månader. Och märk väl att det här var innan de köpte Vlahovic, vilket de dock finansierat hyfsat väl då ändå genom Kulusevski och lite andra affärer. Sådär. Men 119 miljoner euro back, det är faktiskt en större förlust än förra året då de gick 114 miljoner euro back under samma period, vilket slutade med att de gjorde en av historiens största finansiella förluster i fotbollsvärlden över ett år på 210 miljoner euro back. Och med tanke på att de åkte ur CL i åttondelen i år igen och av allt att döma inte kommer att vinna Scudetto, vilket ju hade kunnat göra lite skillnad eftersom man får ju några extra miljoner euro om man vinner Scudetto jämfört med om man kommer tre eller två eller så. Och förklaringen till förlusterna förra halvåret lär ha varit lägre tv-intäkter än året innan. Det har vi pratat lite grann om i podden här också, att medan Premier League har fått den här stora NBC-dealen så har ju tv-rättigheterna i Italien och Tyskland och Spanien gått ner något. Och den andra förklaringen, eller den andra stora förklaringen, är fortsatt lägre utnyttjad kapacitet på arenan än normalt. Men jag tänker att det borde ju liksom ändå vara högre än förra året. Så jag tänker att det kan inte förklara så stor del av skillnaden där. Att de har sålt Ronaldo lär ju spela in på publikintäkterna också exempelvis, alltså att de inte har kapacitet, att de inte fyller upp kapaciteten kan ju bero på det med. De tog ju in 400 miljoner euro i kapital från ägarna nyligen i slutet av förra året, vilket var otroligt mycket pengar, varav 145 av dem skulle täcka förluster de närmaste 12 månaderna. Resten skulle täcka transfers och banklån för att få ner räntekostnader och så vidare. Och nu blev det ju sämsta möjliga utfall i CL att de åkte ut mot Villarreal. Och det innebär ju alltså missade intäkter i prispengar. Även i market pool-potten där, eftersom hade de gått vidare så hade de varit det enda italienska lag kvar. Och då är det ganska fördelaktigt av det skälet också. biljettförsäljning till matchen där också, som de hade fått spela i kvarten, försvann. Så att det handlar ju om totalt kanske runt 20 miljoner euro som de gick miste om där. Alltså minst då, eftersom varje steg de hade avancerat efter det hade inneburit ja, men kanske ungefär lika mycket till då. Även om det kanske inte är så sannolikt att de hade tagit sig vidare från kvarten oavsett. Men du förstår vad jag menar.
Exakt.
Det positiva för Juventus, och det är ju en ganska stor grej som har hänt, det är ju att de har tagit sig upp på CL-plats igen och ser ut att nå Champions League nästa säsong. De har väl obesegrade i 14-15 matcher i ligan eller något i den stilen. Plus då att deras moderbolag Exor fortfarande är ett av världens kanske 100 största företag eller så, lite beroende på om man räknar tillgångar eller omsättning eller vinst. Men det är ett jättestort företag som vi bland annat äger, men det är Fiat och Ferrari. De har väl lite, de har nyligen köpt något kinesisk lyxklädföretag och så vidare. Men så de har lite olika typer av industrier där, men de drar in väldigt mycket pengar, omsätter väldigt mycket pengar framförallt. Men deras omsättning har faktiskt också gått ner från 175 miljarder dollar till 136 miljarder dollar förra året, vilket är 22% nedgång, samtidigt som de gjorde en förlust förra året för första gången på ganska många år. Det var i och för sig en väldigt liten förlust då, med deras mått mätt. Så jag tror inte att de kan räkna med att Agnellis ägarsfär ska skjuta till pengar i all oändlighet, utan de måste nog styra upp det här. Liksom, för det läcker ju som ett såll.
Verkligen.
Och nu i veckan fick vi ju dessutom besked, Kevin, från Juventus nya sportchef Arrivabene, underbart efternamn för övrigt. om att man har beslutat sig för att inte förlänga Dybalas kontrakt. Och vi har ju dels gjort oss lite lustiga över Fabrizio Romanos 10 olika tillkännagivanden av den kontraktsförlängningen. Och dels har vi också ifrågasatt det liksom ekonomiskt sunda i det kontrakt som man nu ändå hävdar ska ha varit liksom muntligt överenskommet, vad det nu är värt. Jag tycker att vi var rätt på det där, både när det gäller Romano och det ekonomiska. Det här kändes liksom inte rätt. Å andra sidan så trodde jag inte att de skulle köpa Vlahovic heller, givet deras ekonomiska situation, så att där hade jag ju superfel. Men om man liksom lyfter blicken lite grann från Juventus, så är det ju fortsatt så att klubbarna har i Europa överlag har enorma problem att förlänga sina stjärnspelare. Alltså Messi är det bästa exemplet kanske. Ramos, Mbappé, Dybala, Donnarumma, Kessié, Pogba. Alltså listan på spelare som har eller kommer att lämna sina klubbar på free transfer är ju oändlig nu. Alaba, Niklas Syle, ja, det är ju hur många som helst. Som vi också har förutspått, och till och med Salahs kontraktförhandlingar verkar ju ha gått på grund. Nu får vi se, det kanske ordnar sig det där, men det är otroliga rörelser på spelarmarknaden, intressant.
Ja, verkligen. Det är otroligt också nu att se hur de här storklubbarna som har slängt pengar på spelare de senaste 10 åren måste börja tänka lite mer ekonomiskt, speciellt de klubbarna utanför Premier League. Och Kicke var senast med en lite längre reportage om just Tyskland och Bundesliga, Zweite Bundesliga, vart speciellt i Bundesliga nästa, den här sommaren och sommaren därpå är det över 80 kontrakt som går ut. Det är inte lite kontrakt, och det är också stora spelare. Där snackar vi just Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller, Serge Gnabry och så. Det är ett pussel, samtidigt som man vill försöka värva spelare. Och där på något vis måste man ju tänka, okej, okay, om man värvar för så mycket måste man tänka på sign-on etc. etc. Vi har ju bara Haaland-exemplet. Där pratas det ju om nu att Haaland-paketet är stort, alltså Toto Balotto kostar 355 miljoner euro. Det är mycket pengar. Och det kanske man hade kunnat ge till någon spelare istället, alltså göra en kontraktsförlängning. Så det är kluriga tider för sportcheferna ute i klubbarna.
Jag läste nu, det var väl igår det tillkännagavs att Brozovic har fått ett nytt kontrakt med Inter. 4-årskontrakt, 6,5 miljoner euro netto, så det är också ett ganska stort kontrakt, men även om de lyckades få den i hamn, så är det också ett liksom, tecken på samma sak, tycker jag ändå, eftersom det tog så lång tid för dem. Alltså, det är bara precis på de sista månaderna av kontraktet som de lyckades med den, och det är ändå liksom kanske deras viktigaste spelare, tycker jag personligen. Så ja, det är riktigt, riktigt svettigt, det får man säga. Du, en annan stor ekonomisk händelse är förstås Roman Abramovic försäljning av Chelsea. Det har ju liksom, sen vi spelade in senast, har det ju liksom nästan utbrutit ett världskrig. Jag skrattar nervöst här, inte för att det är kul utan för att det är hemskt. Men en av konsekvenserna här är ju att Roman Abramovic har fått sina tillgångar i England frusna, och att han har meddelat att han ska sälja klubben och den försäljningen, även om han sa att det inte skulle gå liksom onödigt snabbt, så verkar det ju ändå som att det är på gång vilken dag som helst där. Man får väl tro det när man ser det, men det låter ändå så. Och det här har ju politiska orsaker givetvis, som vi sa, men likväl har det ändå stor ekonomisk betydelse. Och kan, precis som Juventus halvårsrapport, ge en liksom bra indikation på ekonomin i fotbollsklubbar. Ska vi kolla lite närmare på Chelsea också, Kevin?
Mm, låter jättebra.
Ja, okej. Okay. Alltså jag måste faktiskt säga till att börja med att jag någonstans liksom utgick från att Chelsea numera var en någorlunda självförsörjande klubb, eftersom de har gjort så bra spelaraffärer hela tiden. Granovskaya där känns liksom slipad. Så jag har blivit lite lurad, upptäckte jag nu när jag kollade på Swiss Rambles genomgång av Chelseas ekonomi. Och det här kanske Chelsea-supportrar och Premier League-skallar har koll på hela tiden. Men har du också haft det här intrycket som jag?
Ja, jag har också haft intrycket att Abramovic har till en början med pumpat in pengar för att sätta igång hela maskineriet, ja. Och sen har det gått lite mer på eget bevåg. Men nej, det har ju kommit upp lite mer och mer uppgifter till ytan som man kanske inte såg så tydligt innan.
Mm. Ja, precis. Vi ska inte bli allt för långrandiga här, men under de här 18 hela säsongerna som Roman har ägt Chelsea, så har man visserligen gått plus 4 tillfällen, alltså 4 år eller 4 räkenskapsår, samt en gång då man tjänade 1 miljon. Så 4,5 kan man kanske säga om man ska vara snäll. Det låter ju ändå liksom så här, rätt okej, givet att fotbollsklubbar överlag är väldigt dåliga investeringar. Men förlusterna under de återstående 13 säsongerna är på hela 900 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 11 miljarder svenska kronor. Merparten är förstås, som du säger Kevin, att det var liksom i början av hans tid och han rustade upp klubben, men även under de senaste 10 åren så har man gått 260 miljoner pund back, vilket är mest av alla topp 6-klubbarna. City har gått back 243 miljoner pund på god andra plats. Där ska man väl säga att de har finansierat klubben genom liksom de här upplåsta sponsordealerna som påverkar resultaträkningen positivt. Det gör ju inte lån då, eller räntan om man tar ut någon sån, påverkar ju resultaträkningen negativt till och med. Så att det blir liksom inte alls samma effekt på just förlusterna om man lånar ut pengar istället för att låtsas köper tjänster, så att säga. Så de har ju praktiken gjort antagligen mycket större förluster i City än vad man ser här. Men ändå, där säger ju någonting. Och Roman har ju liksom puttat in nya pengar praktiskt taget varje säsong, såg jag på Swiss Rambles trådar. Vilket gör att han nu har den här omtalade skulden på 1,5 miljarder pund. Eller klubben har den skulden till honom, som han i och för sig då har sagt att han ska stryka när klubben nu säljs, och där nettointäkten, vad nu det innebär, ska gå till någon välgörenhetsfond som han ska sätta upp själv, vilket är väldigt luddigt allt det där än så länge.
Verkligen.
Och det man kan säga är förstås att olika ägare har olika exit-strategier, eller vad man ska säga. Alltså Chelsea har väl i och för sig antagligen då, precis som City, köpts av till stor del politiska skäl, även om många Chelsea-supportrar nog vill lura sig själva och tro att det är Romans stora Chelsea-hjärta som han gjorde att han köpte klubben. Men oavsett vad, så kanske Chelseas ekonomiska profil kan jämföras med typ Liverpools, där den liksom ekonomiska vinsten i sig inte tycks ha var målet, eller den är inte avgörande så länge klubben uppnår sina sportsliga resultat. De här sportsliga resultaten höjer värdet på klubben genom liksom bättre sponsordealar, bättre varumärkeskännedom, högre intäkter. Alltså man, Chelsea har utmanat liksom United, Arsenal, Liverpool om att bli en av de här stora klubbarna, så att värdet på klubben ökar helt enkelt. Så även om Chelsea och Liverpool inte har gått plus så mycket, Chelsea har ju gått massivt back istället, men oavsett vad så är det en bra affär för ägarna när man väl säljer klubben, eftersom värdet på tillgången har ökat hela tiden. Vilket mycket beror på också på tv-dealarna som har ökat och intresset för toppfotboll i stort och sådär. Och i Chelseas fall så ska ju Roman alltså enligt egen utsaga tänkt skänka pengarna, men oavsett vad så lär det bli en bra affär om man ser bara till vinsten totalt sett. Om vi överslagsräknar lite grann så ska han ha köpt klubben, läste jag, för runt 140 miljoner pund. Jag minns inte exakt, det var väl några skulder inblandade där, men 140 miljoner pund var det som angavs i alla fall. Så om man lägger till 1,5 miljarder pund i de här skulderna och lite inflation eller uteblivna intäkter på de pengarna som han hade kunnat investera någon annanstans, så kanske det motsvarar, men säg 1,8 miljarder pund eller något i den stilen. Och han själv ska vilja sälja för 3 miljarder pund har angetts, men lite olika modeller för beräkning av det verkliga värdet har enligt Swiss Ramble uppskattat det till mellan 1,25 och 2,4 miljarder pund. Och då är det liksom så här bokföringsmässiga liksom, mekaniska uppskattningar eller vad man ska säga. För Swiss Ramble poängterar ju liksom att klubben är värd det en köpare är villig att betala och ingenting annat. Så att de där uppskattningarna är ju liksom meningslösa i samma sekund som vi får reda på vad den faktiskt säljs för. Och de här buden som nämns i media, jag vet inte vad du har sett, men jag har sett liksom 2,7 miljarder eller 3 miljarder från saudier och amerikaner. Man får ju se det som spekulationer tills vidare, men det känns inte helt orimligt. Det ska sägas här också, Kevin, att det är lite okända vatten alldeles oavsett hur mycket klubben går för nu, för inga fotbollsklubbar har sålts så här dyrt innan, alltså så här stora fotbollsklubbar säljs ju väldigt sällan rent generellt då, men dyrast hittills vad jag har kunnat se, det är faktiskt Berlusconis försäljning av Milan för 600 miljoner pund. Den här försäljningen av Chelsea är ju också speciell eftersom den genomförs så snabbt. Jag tror att den kommer att sluta på en rätt fin vinst, även inräknat Romans alla lån. Men vad tänker du om den här affären? Visst är det intressant, oavsett hur det går?
Ja, verkligen. Det visar ju också på något sätt den här vågen nu när man börjar ifrågasätta olika sorters ägare och om det här kommer sätta igång någon ny våg i Premier League, just där man har många ifrågasatta ägare. Och det blir också spännande att se vart det priset landar, för jag kan tänka mig att andra ägare som vill sälja eller andra personer som vill köpa klubbar kommer ju då använda Chelsea som någon form av riktlinje kanske på något sätt, på grund av att det är nu. Det är alltid svårt, till exempel Milan med Berlusconi, det är ju
det är ett par år sedan.
Hur länge sedan det var ett par år sedan nu i alla fall. Så det är inte samma värld riktigt, så det blir jäkligt spännande att följa.
Precis, det kan ju bli en prejudicerande, säger man inom juridiken, jag vet inte, alltså en typ som när Neymar gick till PSG, alltså att en så stor affär kan liksom
bli en riktlinje lite, det här är skalan, Neymar dyrt eller lite så.
Ja. Det ska också bli sjukt intressant att se vilken ägaren blir. Jag har inte hängt med jätteväl, men jag har förstått att det var någon amerikansk familj och saudiska investerare och sådär. Men det blir väl antagligen antingen en liksom bondskurk av något slag, alltså en nationalstat eller en oligark från någon auktoritär stat som typ Roman själv, eller så blir det en Gordon Gekko-figur, alltså en superkapitalist i glazers eller kronke snitt eller vad man ska säga, kanske en hedgefond eller ett konsortium av investerare som vill tjäna pengar. Alltså det är ju så stora summor att risken för att det blir en liksom så här glad supporter i form av en liksom kanske mer lokal köpman i textilbranschen eller vad fan vet jag, alltså som det kanske varit i liksom tidigare generationers fotboll, eller typ en supporter trust av något slag. Alltså det är ju väldigt osannolikt, för att inte säga helt otänkbart. Så Gordon Gekko-figur eller Bond-skurk, tänker jag, vilket kommer påverka vägen framåt. Alltså antingen blir det väl liksom full gas alltså fortsatt, eller så blir det någon form av kommersialisering och kanske kostnadskontroll typ, eller vad tänker du?
Jo, jag tror du är rätt på det. Det kommer nog bli någon form av ägare, hedgefond eller konsortium. Det känns rätt så rimligt på ett sätt. Drömmen är ju att det skulle bli någon form av fotbollsrevolution och 51%-regeln skulle införas i England, och
ja, det lär ju inte
styrelseledamot och sånt. Nej, tyvärr inte, men vi får drömma.
Vi får absolut drömma. Ja, men det ska bli väldigt kul att se vem det är som köper och vad som händer där, oavsett vad som händer. Du, innan vi avslutar med våra vinnar- och förlorarlistor, så vill jag prata lite kort om Kingsley Comans nya kontrakt i Bayern München. Det glömde vi nämna tidigare när vi pratade om kontrakt som faktiskt har förlängts. Förutom Brozovic då, så Kingsley Coman. Vi pratade ju lite om det här i podden förra gången du var med, att han hade väldigt höga lönekrav och att du kanske inte var så säker på att han skulle få förlängta, men till sist så fick han 17 miljoner brutto, vilket är runt 8 miljoner netto. Hur lång tid blev kontraktet på, och hur kommer det sig att Bayern gav med sig sist? För det får man väl ändå säga att de gjorde.
Ja, det gjorde de. Kontraktet landar till 2027, så är väldigt lång kontrakt faktiskt. Och det som slutligen på något sätt gav med sig var att Bayern Münchens styrelse, de vill ju ha världsklassspelare. Kingsley Coman har varit i klubben länge. Han håller en väldigt högsta nivå. Han har gett klubben väldigt mycket också den senaste tiden, senaste åren. Och de kände att okej, ska vi hitta någon spelare på den här nivån, då måste vi lägga ut x antal miljoner. Och de som följer Bayern vet om att de tycker om att hålla i plånboken och hålla vissa ramar kring just transferpolicyn. Så då kände de hellre att då lägger vi hellre en lön på honom, för att det blir i längden billigare och en säkrare investering, för att han känner München, han känner klubben, så vi kör på det. Så det var i slutändan det som föll för Comans fördel. Och jag kan ju tycka lite fram tillbaka, för nu sitter man i en liten knipa med Gnabry, där man sägs inte vilja lägga det som Gnabry vill ha. Gnabry vill ha närmare 20, likt Kimmich och de andra ryggradspelarna som jag tycker att han förtjänar. Nu tappar man ju Niklas Süle på liknande premisser på grund av att man inte gav honom det han ville ha. Så skulle man tappa Gnabry, skulle det vara riktigt surt.
Men Gnabry har ett kontrakt, eller ett år till på kontraktet, va? Eller hur?
Yes, men jag tror att där kommer man försöka lösa det nu till våren, och om inte det kommer lösa sig, då kommer man faktiskt sälja honom, för att man vill inte tappa fler spelare på free transfer. Och där har det ju redan sagt att Antony från Ajax är det hetaste alternativet om Gnabry försvinner.
Alltså jag kan ju tycka att nu följer inte Bayern München lika noga som du, men jag tycker nästan att Gnabry känns viktigare eller rimligare för länge än Coman. Alltså både för att jag gillar hans spelstil, alltså jag tycker i och för sig de är ganska jämförbara, men och också för att alltså skaderisken på Coman känns ju väldigt mycket högre. Vad tycker du?
Jag håller med dig där. Jag tycker Gnabry passar mer in i det bayerska facket. Alltså, nu ska man inte vara sån, men Bayern har ju en historik av att de vill ändå ha tyska landslagsspelare. Han är i sina bästa år också, Gnabry. Han har en oerhört hög högsta nivå. Och han tillsammans med Kimmich, med Leon Goretzka, det är ju framtiden för det tyska landslaget också. Så att förlora honom tycker jag är på något vis dumt, bokstavligen. För att jag ser inte värdet i att förlora honom. Ge honom de där extra miljonerna helt enkelt. För de kommer ändå förlora. De kommer släppa Tolisso på free transfer. Och sen är det vissa andra spelare som också kommer försvinna till sommaren. Så för en gångs skull, öppna plånboken, ge honom det han vill ha. Med det sagt ska man inte överdriva, men att på något vis försöka allt man kan för att behålla honom.
Mm. Man kan, skulle i och för sig kanske kunna se Coman förlängningen lite grann som att man säkrar upp lite grann ifall man blir tvungen att sälja. Alltså de är inte, blir kanske lite lättare att förhandla med Gnabry om de har åtminstone en spelare på den positionen klar för lång tid framöver, så blir inte liksom den förlusten, den sportsliga förlusten lika stor ifall de känner sig tvungna att släppa honom i sommar. Så det kanske är den strategin de har.
Ja. Ja, de har en liten kniv i sits där också med Lewandowski, har ju snackat så mycket om. Hans kontakt går också ut 2023. Och där är lite fram tillbaka.
Mm.
Lyckas man inte med förlängning kommer man sälja i sommar. Neuer, Müller ska det också förlängas med. Där är det dock rätt så säkert att de kommer förlänga.
Mm.
För att alltså, om till exempel Thomas Müller inte skulle förlänga på grund av att Bayern inte vill ge honom de pengarna han vill ha, då kommer det bli revolution i klubben i sig. För att Müller är ju verkligen uttypen av bayersk spelare. Han är ju så mer än bara en spelare.
Och kanske inte har samma marknad utanför Bayern heller.
Nej.
Men man gillar honom, Thomas Müller. Han verkar vara en jävla skön snubbe faktiskt.
Ja, det är en karaktär minst sagt.
Ja, verkligen. Du, med det sagt så har det blivit dags att lista våra vinnare och förlorare. Jag börjar med mina vinnare, och där har jag först valt ut Liverpool som nu har tagit igen nästan hela försprånget till City i ligan. De har vunnit ligacupen, de är semi FA-cupen och har dragit den bästa lottningen i CL, samtidigt som Luis Diaz har varit en grym värvning så här långt får man säga. Min andra vinnare är Tammy Abraham, Kevin, som har gjort fler mål än Batistuta och Montella under deras första säsonger i Roma. Han gjorde det snabbaste målet i Rom-derbyt någonsin tror jag, och snabbaste dubbelmålet där också när de vann med 3-0 här senast. Han är väldigt älskad bland klubbens supportrar. En otrolig utveckling för en spelare som jag tycker verkar vara sympatisk och så här väldigt målmedveten. Så man önskar honom allt gott på något sätt. Min tredje vinnare är Xavi. Jag hade ju kunnat välja Barcelona eller till och med Joan Laporta här. Men jag tycker inte att deras ekonomiska strategi är sund som ni vet. Givet att jag tycker det så har Xavi ändå gjort ett grymt jobb så här långt. 4-0 mot Real Madrid var faktiskt till och med i underkant, och det hade jag inte trott. Aubameyang ser ju hur het ut som helst. Även Ferran Torres har kommit in väldigt bra. Och dessutom är Pedri tillbaka. Och man ser ut att ha gjort klart med Frank Kessié från Milan på free transfer till i sommar. Högst oklart i och för sig hur de ska få igenom den lönen genom La Ligas regelverk. Men den dagen, den sorgen får man väl säga. Vilka vinnare har du plockat ut?
Jag måste ju ta med Liverpool där först och främst också. De har jag också på min lista för att jag tycker att man har ju räknat så länge att City har vunnit ligan på ett sätt, om man ska vara krass. Att de nu är där nosar, fått nytt liv med just du inne på Diaz. Alltså, jag har stor cred till Liverpool som har verkligen fått igång det. Spelare som Matip har ju blommat, blev ju utnämnd till månadens spelare i Premier League också. Och att ha den bredden trots att man ändå är så tight jämfört med City, det är imponerande. Och sedan vill jag också faktiskt lyfta Hertha Berlin som en form av vinnare. Det kan man inte tycka. De tog ju sin första seger 2022 så sent som för ett par dagar sedan. Men vinnaren där är lite mer av Felix Magath som har kommit in. Demontränaren som har på minikort tid, till och med han var inte ens med i matchen för att han hade corona. Att de på något vis har fått en liten nytändning där nu. Och lite hopp om att kanske säkra ett kontrakt. I alla fall kanske klara ett kvarspel. Så Hertha Berlin, det blir spännande att följa den story med Felix Magath. Nu har de ju också ett landslagsbehåll där de kan ladda om lite mera.
Mm.
Och sedan ett till tyskt positivt tecken är ju Bayern München. Jag vet att många i Tyskland kanske inte alltid är Bayern-glada, men ser man till ligan i stort att de nu får tillbaka sina spelare lagom till Champions League-slutspelet mera. Man städade av Salzburg på ett rätt så bra sätt i slutändan och man fick en bra lott ändå mot Villarreal, så är de vinnare och jag tror verkligen att det ser ut som en bra vår för Bayern Münchens del.
Ja, underbart. Superbra vinnare där. Om vi går in på våra förlorarlistor då, så kan jag börja där med Gareth Southgate som återigen valt att utesluta Fikayo Tomori ur landslagstruppen. Vilket är så sjukt att jag inte vet hur jag ska ta vägen. Harry Maguire är alltjämt given och dessutom kapten trots att han inte är bättre än Tomori på en enda sak. Min andra förlorare är Frank Lampard som sedan han tog över i Everton har förlorat 5 av 7 matcher i Premier League och därmed tagit laget ner i bottenstriden. Alla såg vilken skillnad Chelsea fick när de kickade Lampard och tog in Tuchel. Och nu hoppas jag att den här otroligt korkade trenden är över där man anställer helt oprövade personer till de här väldigt svåra tränarjobben i det som ju är världens största fotbollsliga. Jag tycker att det är obegripligt. Min tredje förlorare är Nasser El Khelaifi som inte bara lyckats skapa en fotbollsklubb som hela världen skrattar åt utan som även lyckades skämma ut sig genom att ge sig på domaren i katakomberna efter matchen mot Real Madrid. På ett sätt som borde ge kännbara straff, men eftersom han är toppdog i UEFA som ju är en korrupt organisation det med så kommer väl det antagligen inte ske, men han är en förlorare för mig. Min fjärde förlorare är Lionel Messi som åkte ur i åttondelsfinalen av Champions League samtidigt som Barcelona verkar klara sig ganska bra utan honom. Messi har dessutom gjort 2 ligamål i Ligue 1 på hela säsongen och 7 mål totalt för PSG. Vilket är otroligt alltså med tanke på att han normalt gör liksom 40 plus mål under säsongen så har det ju varit en super flopp. Där kan man ju kanske också lägga till Sergio Ramos som gick från liksom fanbärare i Real Madrid till PSG och inte spelat knappt någonting och varit skadad och nu åkte de ut mot Real Madrid dessutom. Ja, den flytten känns ju superkonstig med facit på hand. Min sista förlorare är Cristiano Ronaldo som visserligen gjorde ett hattrick mot Spurs men som för första gången på 16 år om jag läste rätt inte kommer att vinna någon titel alls under en säsong och chansen för att han missar Champions League nästa år är ju dessutom rätt överhängande får man säga. Vilka förlorare har du hittat Kevin?
Ja, jag kan ju börja även här i Tyskland som jag så gärna gör. HSV. Kliver vi lite längre ner där. HSV som vanligt ser starka ut på hösten. Man tänkte att de kanske lyckas den här säsongen ta sig upp tillbaka till finrummet i Bundesliga. Men de har inte tagit en seger sedan den 12 februari och med största sannolikhet även missar en biljett upp helt enkelt.
Och ska vi säga att det är Hamburg du pratar om för alla som inte lyssnar på Stamplats eller är Bundesliga
frälsta? Tack så mycket. Självklart, Hamburg är det vi talar om här. Storklubben Hamburg. Mm. Så det är min första förlorare. Min andra förlorare är även där PSG och där kan vi dra Nasser El Khelaifi in i det hela. Det är jag tycker du understryker det väldigt bra. Alltså det är nästan lite skrattretande på ett sätt och väldigt komiskt också nu till exempel när Champions League-finalen till och med skulle spelas i Paris efter den togs bort från Zenit i Ryssland. Och det var ju också lite så bara, Paris av alla städer. Ja, undrar precis. Varför. Så det blir ju komik på komik helt enkelt. Mm. Och min tredje förlorare är Patrick Schick. Anfallaren i Bayer Leverkusen som efter EM har varit så jäkla målfarlig, öst in mål i Bundesliga, gjort 20 mål plus och varit helt trolig, utmanade Lewandowski nu att vinna skytteligan. Sen skadade han sig i början på året och missar nu till och med kvalmatchen, VM playoff-matchen som när vi spelar in där spelas ikväll mot Sverige. Alltså i början på året tänkte jag att Patrick Schick kommer skjuta ut Sverige. För så het var han. Han var helt sanslös. Och att han missar nu det här med Tjeckien. Att han har missat en hel del med Leverkusen som har tappat också. Det är en förlorare för mig tycker jag. Och lite synd om honom tycker jag också. För att han förtjänar bättre.
Men du, ingen utmanar egentligen Lewandowski på riktigt i skytteligatoppen.
Man kan leka lite med tanken.
Var det 40 mål plus 8 säsonger i rad nu eller var det?
Stämmer och nu är han ju, har han redan gjort 31 mål har han gjort nu i ligan den här säsongen och kanske slå sitt egna ligarekord som han gjorde förra säsongen på 41 mål.
Ja, du ser.
Det är häftigt.
Tusen tack för det Kevin. Det blir dags att avsluta dagens avsnitt av CL-podden. Bli patroner om ni vill lyssna på nästa avsnitt för 10 spänn. Gå in på patreon.com patreon.com/clpodden. Varannat avsnitt är alltså bakom Patreon-betalväggen, så det lär dröja länge innan ni får lyssna på oss igen om ni inte blir patroner, nu när jag har extra mycket annat att göra, och då lyssnar ni för övrigt också helt reklamfritt, vilket kan ju vara rätt skönt. Du, det har varit en ära som vanligt att ha med dig i podden, Kevin.
Tack, ett sant nöje att få vara med.
Lyssna på Stamplats och Headlines-podden. Följ Kevin på Twitter, så hörs vi när vi hörs. Ciao!
Auf Wiedersehen.
Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.